En podcast från Aftonbladet.
Hej, hej. Hej, det är jag som Anders.
Välkommen.
Ja, man tackar.
Vi är i Skövde. Det är en solig och klar dag. Ett par plusgrader torsdag den 1 februari. Vi ska träffa några personer som varit med om svåra prövningar de senaste åren. Obehagliga händelser som kastat dem mellan hopp och förtvivlan, fram och tillbaka. Vi hälsar på hos Lina och hennes bror Linus som också är med idag. Hon har bakat en fin kaka och bjuder på kaffe. Vi ska prata om deras pappa Stefan.
Men Stefan var väl framförallt, jag skulle säga att hans viktigaste roll var att vara förälder. Och vara pappa var hans, det sa han ibland så att det var hans lyckligaste tid i livet när vi var små. Det trivdes han med, det var idrott och han följde oss i det vi var intresserade av. Liksom. Det var hans lyckligaste tid i livet. Och så var ju idrott, det var ju hans grej också, fotboll och ja, fotboll framförallt. Men så följde han ju mig i handbollen och du och Kajsa i fotboll. Så sport och familjeliv, det var väl de viktigaste bitarna i hans liv.
Ja, men han var ju väldigt närvarande som förälder och idrottsledare och, ja. Och en förälder, en pappa som man kunde alltid vända sig till, stort och smått. Och han ställde alltid upp, han gillade att ställa upp. Han var ju fotbollstränare för mig och mina kompisar under flera år. Och det var en härlig tid. Absolut.
Linus och Lina berättar om många glada minnen från barndomen. Från resor och annat, även när de blivit större.
Jag har ett minne när han och jag skulle hämta dig och dina kompisar på en flygplats. Det var väl Skavsta först då. Mm. Han kunde ju åka över hela världen om det var så att någon skulle hämtas. Liksom. Mm. Det var ju inte bara vi. Han satte sig alltid i bilen. Och då åkte vi upp. Och sen på något vis så fick vi veta sen att ni var inte på väg till Skavsta. Ni var på väg till Malmö. Och då kommer jag ihåg hur han bara gjorde en usväng. Och men då åker vi dit. Mm. Och så åkte vi dit och hämtade er. Det var lite typiskt honom. Mm.
Men Stefan var mycket närvarande även när de blivit vuxna.
Ja, men jag skulle säga att vi... Han var ju inte bara en pappa och förälder utan han var ju min absolut närmsta vän också. Och det är klart att vi tillbringade väldigt mycket tid tillsammans genom hela min uppväxt. Så det är klart att vi var ju väldigt nära, så var det ju.
Lina och Stefan brukade ses på jobbet. På sjukhuset i Skövde.
Jag arbetade på samma arbetsplats som Stefan. Inte liksom på samma avdelning på sjukhuset. Så, men vi var ju på sjukhuset varje dag och träffades där och åt lunch. Och han kom förbi mitt kontor och sådär. Så att vi hade en ganska vardaglig kontakt som jag är glad för nu.
Stefan gladde sig också mycket åt att vara morfar. Så var det söndagen. Den 26 augusti 2018. En dag som skulle förändra allt. Lina hade bjudit in till födelsedagskalas för att fira familjens sexåring.
Ja, det börjar kalaset klockan 2 på eftermiddagen. Och då kommer Stefan och hans fru och den vuxna sonen. Och man ser direkt att det är något med Stefan. Han är lite disträ. Liksom. Sen regnade det ute så han var lite rufsig i frisyren. Så där. Men han kommer in i alla fall, ger sin present och hälsar runt på alla. Och sen går det några minuter innan han försvinner ut på toaletten och mår dåligt. Och det märker väl inte jag. Jag har ganska mycket att göra i köket och så där. Men jag förstår att det är någonting med Stefan.
Han har ont i magen och måste kräkas på toaletten. Stefan känner sig så dålig att han är tvungen att åka hem efter bara 10 minuter.
Sen hade jag och min syster lite sms-kontakt med honom under kvällen. Min syster fick svar tidig kväll att han kände sig vissen men att det nog skulle bli okej. Jag smsade honom lite senare på kvällen och fick inget svar. Och då har vi förstått att då var han dålig ordentligt. Han åkte ju hem och fortsatte och ha väldiga magsmärtor och kräkningar. Och ringde själv ambulans kanske vid 2 på natten. När han började uppleva att han fick andnöd. Och då blev han orolig på riktigt, gissar jag.
Kort senare får Lina och hennes syster Kajsa ett samtal från Stefans fru. En kvinna han gift sig med några år efter skilsmässan från deras mamma.
Mitt i natten så ringer hans fru till både mig och Kajsa som bor ganska nära varandra. Och hon försöker förklara då att han ligger på intensiven. Och det kan jag väl inte riktigt ta till mig. Jag tänker att han har kommit in till akuten. Men vi känner ju ändå att vi vill åka in och vara med. Så vi tar med oss, Kajsa har en liten bebis och jag har en liten 1-åring som behöver åka med mitt i natten då, för vi hade ingen möjlighet att ordna det på ett annat sätt. Så vi kommer ju in där och blir lotsade till intensivvårdsavdelningen och får till oss när vi kommer in att det är allvarligt. Han är riktigt sjuk då.
Det här avsnittet ska handla om ett svårförklarligt dödsfall. Ett fall där en 64-årig man förs i ilfart till sjukhus eftersom han själv tror sig ha blivit magsjuk. Läkarna ska sedan slå fast att det handlar om hjärtinfarkt och lunginflammation. Men sanningen bakom dödsfallet ska avslöjas flera år senare. Det här är giftmordet på Stefan. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson.
Det här handlar om en helt vanlig familj i Skövde. Där Stefan står i centrum för den här berättelsen. Han skulle kunna vara min eller din pappa eller morfar eller farfar som dör. En väldigt mystisk död.
Det här är Frida Svensson. Hon är reporter på Svenska Dagbladet och har i flera artiklar granskat fallet Stefan. Hon kommer hjälpa oss berätta den här historien. Vi tar avstamp natten till den 28 augusti när Stefan larmar ambulansen. Han mår väldigt dåligt och har flera olika symptom.
Då är han livshotande sjuk. Han har svårt att andas, han har kräkts. Och han tror själv, säger han till ambulanspersonalen, att han har blivit magsjuk.
Han körs till sjukhuset i ambulansen. Personalen reagerar direkt på hur Stefan mår.
Vårdpersonalen ser ju väldigt snabbt att det här är ingen magsjuka. Det här är en person som är egentligen döende. Han är så illa däran.
De sätter genast in en rad åtgärder för att stabilisera Stefans mående.
Vårdpersonalen ser ju också att det är nästan inga insatser som de gör som riktigt hjälper. Så Stefan blir ju inte bättre.
Tidigt i processen är det en i personalen som får en idé om vad som kan ha hänt.
Det är ganska tidigt egentligen som de får upp att det här kan vara en förgiftning. För man kontaktar giftinformationscentralen i Stockholm för att be om råd.
Den person som är jourhavande på giftinformationscentralen tycker att allt tyder på att det är någon form av förgiftning.
Här är alla symptom för en förgiftning liksom ibockade.
Läkaren rekommenderar därför att Stefan ska utredas för en rad vanligare förgiftningar. Kylarvätska och paracetamol bland annat.
Men det ger inget utslag. Man försöker utgå från att kan det här vara liksom en sepsis, att han har blivit så sjuk, att han får en massa vätska. Men sen så stannar ju Stefans hjärta.
Personalen försöker återuppliva honom.
Man får igång honom igen, men sen då så avlider han.
I journalen antecknar läkarna.
Patienten dör oförklarligt.
Stefans vuxna barn är inte på sjukhuset när det hela sker. På eftermiddagen hade läkarna sövt Stefan. Lina minns att de fick beskedet att läget var fortsatt kritiskt men stabilt och att de därför kunde åka hem, vilket de också gjorde. Men bara någon timme senare får de ett samtal. Det är Stefans fru som ringer.
Och ropar "he's dying". Så då, vi var ju samlade allihopa här hemma och med barn och så, men fick ju snabbt ihop en barnvakt och då åkte vi ju i ilfart till sjukhuset, vi syskon då.
På vägen plockar de upp Stefans frus vuxne son. De kommer in till sjukhuset och vet vart de ska, så de springer mot intensivvårdsavdelningen.
Stefan hade ju legat i en sal där det är fler sängar och fler patienter som de behöver ha övervak på. Och då var alla andra var borta och det kändes som att det var nästan nersläckt. Och vi möttes av läkaren i dörren och jag kommer ihåg det som att jag frågade, är han död? Och så fick jag väl inte något snabbt svar, så då gick jag rakt in till sängen och såg att där låg han själv och död. Och det var som att allt hade stannat upp bara. Alla människor runt omkring som inte hörde dit var liksom bort, flyttade så. Så det var bara vi.
När det chockartade beskedet börjar gå in vill familjen få svar på vad som har hänt. Men läkarna kan inte ge några tydliga svar. Tvärtom. Frida Svensson berättar.
Man märker när man läser journalerna att det var väldigt mystiskt och det var väldigt svårt för personalen att liksom uttrycka några som helst förklaringar till Stefans familj.
Mitt i sorgen händer också en rad saker som förvånar familjen.
Jag minns det som att vi syskon är väldigt chockade att det gick så här och kan inte ta in riktigt att nu är han död, det blev så här. Medans hans fru pratar på om vart han ska begravas, att han ska kremeras, att han ska begravas katolskt och att det ska gå fort. Vilket känns otroligt märkligt i den situationen. Vi vill ju framförallt sitta ner och vad är det som har hänt? Men hon är färdig med de stegen och med fokus på att det ska gå fort, upplever jag. Det känns inget bra.
Den sedan 40 minuter nyblivna änkan och hennes vuxne son tycks ha fokus på helt andra saker. De pratar juridik.
Legal questions. Och där förstod vi egentligen inte riktigt vad det var de syftade på, men det var ju att säkerställa att pengar skulle betalas ut till Colombia, kort och gott. Och det var möten med banktjänstemän och även en jurist på begravningsbyrån insisterade de ju på att få träffa samma vecka då. Så det är klart att det blev en krock.
Syskonen upplever att det finns många mer trängande frågor än hur de skulle hantera saker som Stefans pension och besparingar, vilket senare skulle visa sig vara ungefär 1 miljon. Framförallt påminns syskonen om en teori som vårdpersonalen lyft under Stefans snabba sjukdomsförlopp.
De har ju också hört under liksom vårdtidens gång att förgiftning hela tiden har varit uppe som en förklaring.
Det här, i kombination med fruns beteende efter Stefans död, väcker en tanke hos Lina.
Då kom den här tanken på att han har ju inte tagit någonting själv, kändes det som då. Och vad kan ha hänt då? Är det någon annan som kan ha gett honom någonting? Så jag kände ju att jag behövde prata med någon om det och säga det högt till någon. Så att först var min svåger med och vi gick i korridoren där i mörkret, det var ju på natten. Och jag sa till honom, kan de ha gett honom någonting? Och då stannade vi upp och så sa han nej. Varför skulle de göra det?
Men den här tanken stannar kvar. Och eftersom frågetecknen blir allt fler så växer sig misstanken starkare. En central fråga handlar om vad som hände precis innan Stefan börjar bli sjuk.
Ja, precis. När man tittar på den här kritiska dagen så är det ju några timmar där Stefan själv har uppgett att han börjar bli sjuk. Och då är det ju väldigt mycket som handlar om den här lunchen. Det är de här timmarna som där någonting verkar ha hänt, helt enkelt.
Dagen efter dödsfallet är syskonen på kapellet tillsammans med Stefans fru. Lina bestämmer sig för att fråga om lunchen.
Så började väl jag att ställa frågor till dem om vad de hade ätit. Och om det kan ha varit så att det fanns någon svamp i frysen. Stefan älskar att plocka svamp som de hade tagit fram. Och nej, det fanns ju inget. Och jag gissar att de kände sig kanske lite pressade när de här frågorna började komma. Och då säger de till mig att ja, men det skulle ju kunna vara så att han dog av arsenik. För jag sköljde inte riset, säger sonen. Och då skrattar jag till och sa att det dör man inte av.
Men även det här stannar kvar. Varför pratar Stefans svärson om att han kanske dött av arsenik? Och varför pratar de om ris nu när de sagt tidigare att de ätit pasta? Det är för många saker som inte stämmer. Fruns beteende, talet om arsenik och ett snabbt och oförklarligt dödsförlopp. Syskonen bestämmer sig för att de måste gå vidare.
Det finns bara en väg att gå. Och även om det känns obehagligt så anmäler de att de då misstänker att deras pappa blivit mördad. Och vill ju såklart att det ska dras igång en stor apparat kring det här. Att nu kommer vi ju få veta vad det är som har hänt. Och en mordutredning öppnas ju då hos Skövdepolisen.
De anmäler det hela anonymt. Och förväntar sig att en stor utredning ska dras igång. Inte minst att polisen ska förhöra dem själva om vad de visste om Stefan och hustrun. Att hon till exempel var utbildad inom kemi. Alla andra märkligheter och det stora intresset för Stefans pengar. Men det händer inte särskilt mycket alls.
Kroppen skickas på rättsmedicinsk obduktion i Göteborg. Och polisen lutar sig egentligen tillbaka och inväntar rättsläkarnas besked.
Nej, utredningen går på sparlåga. Lina och Linus hade föreställt sig att polisen skulle förhöra änkan och vuxne sonen innan de skulle återvända till Colombia, vilket de flaggat för. Och även att de själva skulle få berätta. Men så blir det inte.
Det dröjde ju flera månader innan vi fick komma och lämna våra uppgifter. Och då hade vi ju fått tjata oss till det. Stefans fru och son åkte ju hem och blev aldrig förhörda här i Sverige.
Under utredningens gång kommer svaret från Rättsmedicinalverket.
Nej, det kommer svar från obduktionen då att Stefan har dött av en hjärtinfarkt och en lunginflammation. Då ser man egentligen det här fallet som avslutat.
Polisen konstaterar att det inte skett något brott. Utredningen läggs alltså ner. Här hade det kunnat ta slut. Men Lina, Linus och systern Kajsa ger sig inte. De är inte nöjda med svaren. Under månaderna som följer därefter samlar de så mycket information som de kan. Och under våren 2019 väljer de att kontakta någon utomstående som kan titta på det de fått fram. Det är här Svenska Dagbladet och Frida Svensson kommer in i historien. Allt börjar med ett mejl från familjen där de berättar historien om Stefan.
Jag får också väldigt mycket dokumentation till mig direkt. Alltså journaler, obduktionsprotokoll och en bakgrundsbeskrivning som är väldigt precis, väldigt noggrann. Inte så mycket känslor egentligen, utan så, det här är vad som har hänt. Vi förstår inte varför man inte vill utreda det här.
Under det här året har familjen varit i kontakt med andra utomstående experter som fått ta del av materialet rörande Stefans död. Flera av dem tycker att myndigheternas slutsatser i fallet Stefan är tveksamma. Det är som två läger med två vitt skilda åsikter.
Här har vi polis och vi har rättsläkare som är helt övertygade om att den här mannen bara dog av en hjärtinfarkt. Och sen har vi familjen och några andra experter som familjen själva har tillfrågat. Ja, men giftexperter och toxikologer och så vidare som har en helt annan uppfattning om vad som har hänt. Som är helt inne på att det här förgiftningsspåret, det har man inte gått till botten med.
Att de här två olika sidorna har så olika uppfattning väcker Frida Svenssons intresse.
Så för mig var det så, okej, här är det ju någon som har fel och någon som har rätt. Vem är det? Låt oss titta på detta.
En av experterna som både familjen och Frida kommer i kontakt med är Olle Mattsson.
Ja, hallå, hej.
Han är professor emeritus i kemi.
Jag fick läsa sjukjournalen från sjukhuset i Skövde som familjen tillhandahöll.
Han tycker inte att symptomen stämmer med rättsläkarnas slutsats.
Då pratar vi om oerhört häftiga kräkningar som börjar plötsligt. Och det faktum att man inte påvisar någon typ av matförgiftning eller infektionssjukdom. Så kräkningar som framträdande symptom och även väldigt kraftiga svettningar, buksmärtor och att han hade en slags domningskänsla i tungan.
Det här gör att Olle engagerar sig i fallet. När han blir kontaktad av familjen är de oroliga över att Rättsmedicinalverket kommer slänga Stefans prover och ber honom därför om hjälp.
De bad mig skriva ett yttrande som skulle stödja deras anhållan om att behålla det här blodet.
Det här kommer in till RMV med minsta möjliga marginal.
Och Stefans barn, det är nästan alltså på dagen ett år efter man hade gjort obduktionen så hör man av sig till RMV och säger stopp. Ni får inte kasta någonting. Och jag då, pessimisten, igen tänker att det finns väl inget kvar. Men jo då, i en kyl finns Stefans blod kvar. Och det vi inte vet då är ju att det kommer bli helt avgörande för att kunna lösa den här gåtan.
Parallellt med det här pågår Svenska Dagbladets granskning. Frida Svensson pratar med personer med insyn i fallet och utomstående personer.
Och ja, men ju mer jag tittade på detta så tyckte jag att en helhetsbild framträdde som pekade väldigt tydligt med att här har myndigheterna missat liksom en rad spår som vi kunde berätta om.
I december 2019 publiceras de första artiklarna i Svenska Dagbladet. Tre artiklar som beskriver hela historien kring Stefans död och de mystiska omständigheter som omger fallet. I publiceringarna kritiseras Rättsmedicinalverkets slutsatser. Myndigheten svarar kort senare.
Sen så kommer det också då ett pressmeddelande från RMV där de återigen egentligen vill så tvivel i vår publicering och slår fast återigen att det är helt uteslutet att Stefan dog av en förgiftning.
Kort efter publiceringen bestämmer sig familjen för att gå vidare med fallet.
Då när jag också har fått fram nya uppgifter som polisen inte fick fram så tycker familjen sig ha ett så pass bra underlag att överklaga just att mordutredningen stängdes. Så de överklagar då till Utvecklingscentrum i Göteborg där överåklagare sitter och har då möjlighet att öppna upp en sån här utredning.
Svaret kommer i ett mejl från åklagarmyndigheten drygt en månad senare.
Och så står det liksom att överåklagare Mikael Björk väljer att återuppta förundersökningen igen för att det finns fler utredningsåtgärder att ta till.
För familjen är det ett lättnadens besked att utredningen nu är återupptagen.
Och att det var ju ett enormt hopp som väcktes då att nu minsann ska vi väl få veta vad som har hänt.
Sen börjar en lång väntan. Framförallt för familjen men även för de andra som engagerat sig i fallet. En av de som väntar är Olle Mattsson, den pensionerade kemiprofessorn. I sitt yttrande till RMV hade han föreslagit att Stefans blod skulle testas igen och då leta efter två olika gifter. Det ena var arsenik som det funnits små spår av.
Men den förhöjningen av arsenikhalten var inte alarmerande. Den skulle kunna uppstå lite grann på grund av vad man dricker för vatten eller vad man äter för mat. Så att då var det kräkningarna och svettningarna som gjorde att jag kom att tänka på antimon. Och föreslog det i mitt yttrande. Och la lite tyngdpunkt på just det.
Antimon som Olle Mattsson pratar om kallas ibland för arsenikens okända kusin. Det plus flera andra saker ville kemiprofessorn att Rättsmedicinalverket skulle leta efter. Han läser ur yttrandet.
Det är troligt att Stefan dog av en avsiktlig förgiftning. Giftet kan ha varit en kemisk förening innehållande arsenik eller antimon. I det senare fallet kanske tartar emetiko. Kan kommentera det sen. Om så är fallet bör en utvidgad rättskemisk rättsmedicinsk undersökning om organ kunna ge svaret. Avseende antimon bör även blod analyseras. Slut på det citatet.
Sen går tiden. En dag blir Frida Svensson kontaktad av en av hennes källor.
Jag står i tvättstugan, kommer jag ihåg. Och så säger han... Ja, du vet det där förgiftningsfallet i Skövde. Han blev ju förgiftad. Och jag sa, nej men det vet vi väl egentligen inte än. Jo, det vet vi. För de har gjort nya tester på hans blod.
Efter lite efterforskningar visade det sig att det stämmer. En analys visar på höga halter av antimon i Stefans blod.
Jag blir nästan... Ja, det susar ju till i huvudet för ja, de har alltså hittat giftet.
Frida tar kontakt med en expert för att fråga vad fyndet betyder.
Och då vet jag att Erik Lindemann som är läkare och giftexpert på Giftinformationscentralen, han liksom tar sig an detta och slår fast egentligen att har man en sån här halt antimon, då är det helt uppenbart att man dör. Det här är inte förenat med att kunna liksom leva. Så svaret på gåtan är löst.
En av dem som nås av beskedet är Olle Mattsson. Det är Frida som ringer honom och berättar att hans förslag har lett till ett genombrott.
Ja, det var en rysare som jag nästan kan känna fortfarande. Ja, jag tänkte flera saker rätt så snabbt där. Jag kände mig väldigt, delvis faktiskt lite förvånad att de hade brytt sig om. Med tanke på hur slapp utredningen hade varit tidigare, eller i stort sett icke-existerande, så blev jag glatt förvånad att man hade gjort den här analysen. Och sen var jag ju chockerad över det höga värdet som ju tydde direkt på förgiftningen. Så mycket antimon kan man inte ha i blodet normalt.
Antimonhalten var cirka 1000 gånger så hög som normalt. Fyndet blev alltså ett genombrott. Olle Mattsson berättar att ämnet är vattenlösligt och att det räcker med bara något enstaka gram. Ungefär som ett kryddmått salt för att vara dödligt. Den som fått i sig en sån dos är praktiskt taget bortom all räddning. Även om sjukhuset vetat precis vad det handlat om hade de stått hjälplösa när Stefan kom in. De hade bara kunnat behandla symptomen en kort tid, ge vätska för att ersätta svettning och kräkningar. Fyndet innebär att kemiprofessorn nu är fullt övertygad om att antimonförgiftning orsakade Stefans död. Att en expertmyndighet som Rättsmedicinalverket missade att det rörde sig om en förgiftning och istället slog fast att det var en hjärtinfarkt, tycker han är obegripligt.
Ja, för mig är det obegripligt att man är så totalt bristande, fantasifull eller inte har någon lyhördhet. Jag tror att jag måste säga, jag tror. De gör vad som är beställt av polisen. Och polisen har beställt en obduktion och då gör man en obduktion. Det tycks inte förekomma någon dialog mellan beställare och Rättsmedicinalverk. Och det tycks inte förekomma någon dialog mellan Rättsmedicinalverket och Rättskemi som sysslar med analyser.
Nej.
I det här fallet så de facto påbörjades ju aldrig utredningen. Och när obduktionssvaret att det var en hjärtinfarkt kom, la man ner utredningen. Alltså formellt då, för då hade man svaret.
Efter fyndet av antimon följer flera rättsliga turer. Bland annat förhörs änkan i Colombia, men hon nekar. Under sommaren 2022 avslutas förundersökningen igen. Trots att åklagaren nu kan slå fast att Stefan har förgiftats, anser utredarna att det inte går att knyta förgiftningen till någon specifik gärningsperson. Eftersom mord aldrig preskriberas går ärendet över till Kalla fallgruppen i Göteborg. Och här kunde det ännu en gång ha tagit slut. Men sen i december 2023 tar fallet en ny vändning.
Ja, fast att det har gått så många år så händer det ju fortfarande saker i det här fallet. Och det som hände precis före jul, det var ju att Kalla fallgruppen i Göteborg, som har varit de som har haft det här ärendet senaste året, de tycker sig ha gjort så pass stora framsteg att man presenterade ärendet för en åklagare. Åklagaren Anna Johansson i Skövde, hon tycker sig också se ett starkare bevisläge och potential att komma framåt. Så hon har tagit sig an det här fallet nu och vill ju, som man såklart vill som åklagare, se om det här kan nå ett åtal. Så det som flera gånger har verkat som sista refrängen i det här ärendet som har tagits upp och lagts ner och tre olika åklagare har varit inblandade, nu verkar det ljusare än på väldigt länge.
I ärendet finns två nyckelpersoner, även om de inte i nuläget är formellt misstänkta.
Ja, den informationen som jag har fått till mig så är det egentligen bara två personer som är intressanta för utredningen. Och då är det ju då änkan och hennes vuxne son. Och de reste ju då tillbaka till hemlandet Colombia väldigt kort efter att Stefan avled. Så vad jag förstår på åklagaren, eller så som åklagaren har sagt till mig, så är det ju att man måste hitta en väg fram då. Med Colombia helt enkelt, och det är inte helt lätt.
Vad som ska hända nu återstår att se.
Det verkar ju som att man vill tömma ut alla tänkbara möjligheter att få till ett åtal här. Vi får ju se helt enkelt vad som händer. Jag är väl försiktigt optimistisk, och det handlar ju framförallt om att de misstänkta personerna är i Colombia. Det är ju en försvårande omständighet om något. Och Sverige har inget utlämningsavtal med Colombia, utan då får man nog förlita sig mer på Colombias goda vilja att samarbeta. Och det får vi se.
I arbetet med det här avsnittet har vi frågat RMV hur de kunde missa att det rörde sig om en förgiftning i Stefans fall. Och varför de publicerade ett pressmeddelande om att det var uteslutet att han dött av en förgiftning och sen tog bort det. Vi har också frågat om i vilken utsträckning de ändrat några rutiner efter fallet med Stefan. Och vi får ett skriftligt svar.
Vanligtvis bemöter myndigheten inte uppgifter om ett enskilt ärende på vår hemsida, men gjorde 2019 ett undantag från den principen, vilket var olyckligt. Avsikten var att förklara varför rättsläkaren landat i en viss bedömning.
I svaret sägs att de tog bort pressmeddelandet sedan de fått frågor från journalister som förmedlat att Stefans anhöriga upplevde att det var kränkande att texten låg kvar. Vidare så framhålls.
RMV har i aktuellt ärende på uppdrag av åklagarmyndigheten skrivit ett kompletterande obduktionsutlåtande utifrån ett utökat vetenskapligt underlag.
RMV förklarar också i sitt svar hur det allmänhet brukar gå till vid dödsfallsutredningar.
Polismyndigheten förser RMV med relevant underlag utifrån fallets karaktär, såsom anmälan, fotografier på fyndplatsen och vittnesförhör med anhöriga eller grannar. Syftet med en rättsmedicinsk obduktion är att utesluta brott och fastställa dödsorsaken.
De lägger också till.
Det finns dessvärre ingen screening som kan påvisa alla ämnen som en person kan förgiftas med.
Pensionerade kemiprofessorn Olle Mattsson ser allvarligt på RMVs miss och efterlyser en förbättring. Inte minst på grund av att fallet med Stefan inte är det första.
Jag tycker att det är väldigt allvarligt och jag tror att det kan inträffa i flera fall. Ett annat fall som är ganska nyligen var ju dödsfallet i Norrtälje. Där var det ju försäkringsdetektiven och nära anhöriga som fick igång en utredning och just cyanidanalyser.
Också fallet med guldsmeden i Norrtälje som visade sig vara ett giftmord där sambon sen dömdes till 18 års fängelse bedömdes först som ett sjukdomsfall likt Stefans.
Ja, det gjorde det. Det bedömdes som ett sjukdomsfall med hjärtinfarkt.
De här fallen visar att det behövs en översyn av RMVs sätt att arbeta, anser Olle Mattsson.
Jag skulle vilja att de såg över sina rutiner ordentligt. Eller att någon annan såg över deras rutiner. Och det är lätt att säga att man ska göra en utredning, men någon typ av förändring tycker jag verkar behövas eftersom det här händer då och då.
Det har gått drygt 5 år sedan Stefan dog på sjukhuset. Idag står det klart att han blev förgiftad. Landets högsta expertis, Rättsmedicinalverket, RMV, hade fel och missade det. Till och med uttryckligen uteslöt det. De vuxna barnen hade rätt hela tiden. Besvikelsen på expertmyndigheten RMV är stor.
Jag tycker att det fanns information att ta till sig som borde landat hos dem tidigt och som de skulle varit öppna för. Vi förstår att det här är ett osannolikt sätt att dö på i en svensk kontext, men den informationen vi hade ledde åt det här hållet tidigt. Och att man landade i den här bedömningen och sen så stenhårt höll fast vid det, och att man till och med på myndighetsnivå gick ut med ett pressmeddelande som sa emot det vi hade kommit fram till, det är så kränkande så att det går inte att beskriva när allt man vill är att en älskad anhörigs död ska utredas på rätt sätt och så släpps det ett pressmeddelande som totalt underminerar våra rättigheter, Stefans rättigheter. Det går inte att beskriva hur besviken jag är på det.
Syskonen är även besvikna över hur polisen hanterat fallet.
Ja, polisen, absolut, att med facit i hand så borde de ha agerat på ett annat sätt. Det är kanske lite enklare att säga så här i efterhand, men vi vet ju hur viktigt det är att inhämta bevisning i nära anslutning till att ett brott har begåtts. Att man håller förhör, att man gör någon brottsplatsundersökning, att man agerar helt enkelt. Här har man ju inväntat rättsmedicins bedömning.
Åklagaren, den tredje ordningen, ser nu ändå att det finns möjligheter att komma vidare framåt. Där ett åtal är målet. För de närstående skulle det vara mycket betydelsefullt. De tänker på att Stefan, som hade något år kvar till pensionen, hade så mycket kvar att uppleva. De tittar ibland på ett filmklipp som visar ett av de tillfällen de var tillsammans och han var glad. Det är från Falköpings flygfält. Filmen är från 20 juli 2018. Det är Lina som filmar. Pappa och morfar Stefan är glad och lite omtumlad. Han har precis landat efter en tur med ett segelflygplan. Han kommer gående i shorts och vit skjorta med uppkavlade ärmar. Lina frågar.
Vad tyckte du att det var?
Jag tyckte det var lite skakigt när man åkte upp. När man boxerades och sen var det som att vara i bumper liksom. Det var en väldig skillnad. Men det kommer att bli lite skakigt.
Det syns det bättre än när det luktar.
Det var som att vara i bomull, sa en glad Stefan. Lina minns den här dagen mycket väl.
Det här var sista sommaren som Stefan var i livet. Då Kajsas svärfar flyger segelflyg. Och Stefan ville gärna, han har flygit förut, men han ville hänga med Bernt som han heter. Så att vi hade en dag allihopa ute på flygfältet i Falköping och Stefan flög och... Och min man flög och det var soligt och fint och han tyckte det var jättehärligt.
Stefan hade flugit förut och även i luftballong.
Ja, men han gillar just det här tysta, just sväva fram så segelflygning. Så det var ju kul att det blev av sista sommaren där. Det var ju en 60-årspresent som blev lite liggande.
Var det det?
Ja, men det tror jag.
Ja, just det.
När filmen togs hade Stefan bara 5 veckor kvar i livet. Vi kommer till frågan vad som är det värsta med allt som har hänt. Sonen Linus.
Det värsta är ju att Stefan inte fick uppleva men livet mer. Att han rycks bort på det här sättet. Att man på det här sättet förlorar sin pappa och att han inte får uppleva sina barnbarn och sin pension. Och han såg ju fram emot att tillbringa mer tid med oss och hela den biten. Det är ju det absolut värsta i det här. Och det är ju någonting man påminns om. Jag har ju flyttat hem nu till Skövde och man saknar ju honom fortfarande. Det är ju väldigt närvarande måste jag säga.
Jag tycker att det är så otroligt sorgligt att han dog på det sättet. Vi fick ju veta att det var en antimonförgiftning. Och vi har fått god hjälp av läkare på rättsmedicin eller på giftinformationscentralen för att förklara hur det här går till i kroppen. Och det är ju ingen rolig lyssning att höra på vilket sätt han dog och att hon satt där och hade flera timmar på sig och var till hjälp och lät honom dö på det sättet. Det är svårt att ta till sig.
Vad skulle det betyda om åtal kunde väckas?
Jag var inte beredd riktigt på... Jag tror att när vi höll på och sökte svar på vad som hade hänt mer exakt med Stefan så hade jag någon förhoppning om att det skulle vara lättare att gå vidare om man bara hade vetskap om vad som hade hänt. Och sen så väcktes en jättefrustration och ilska och känslor som jag inte var beredd på när vi fick svart på vitt att det var det här som hade hänt och vi är övertygade om vem som har gjort det. Det känns otroligt viktigt för oss att hon ställs till svars. Det känns viktigt i ett längre perspektiv för våra barn som i framtiden kommer att få veta mer om det här. Det är viktigt att man lever i en verklighet som stämmer överens med vad som faktiskt har hänt. Och innan någon ställs till svars, innan hon ställs till svars så är vi inte där än.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. I arbetet med avsnittet har vi sökt exfrun för en kommentar. Hon har inte återkommit. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.